Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gör vi så då att vi kastar igång den här utsändningen av handbollspodden Avkast. Det känns ju som att vi spelade in för bara några timmar sedan, men jag tittade noggrant i kalendern och noterade att det ju faktiskt var, så noggrant tittade jag inte, men det var 2-3 dagar sedan. Det var ett ganska kul avsnitt, kände jag när jag klippte det, och köra alla de här kategorierna och tävlingen och så. Allra roligast tyckte jag det var när Charlie blev så märkbart sur när jag gav Josef några poäng av estetiska skäl snarare än kvalitetsskäl på utnämningarna. Det ska du ha, Charlie. Vinnarskallen sitter där.
Jag har också lyssnat på det här. Jag förstår verkligen inte var någonstans jag blev sur. Jag kände uppgivenheten direkt.
Man hör inte alltid ilska, men man kan se den. Nej.
Men man som, kände den när du säger, jag fattar exakt grejen då. Du utser väl fucking Tern då till. Ja, får vi se vad som händer nu då. Hur ska ni ta emot den här bollen?
Ja, men det, jag ställde om till ett offensivt försvar, kan man säga. Och Josef tappade bollen på sista och sa Rickard Frisk. Och så var den matchen avgjord.
Så är det. Hälften av våra lyssnare nu som inte är Patreons fattar ingenting. Men ni får skylla er själva. Men å andra sidan känner jag er ändå varmt välkomna då. Josef Pujol, Charlie Sjöstrand, Emil Sjölin. Den här gången så blir det ett tippa kvartsfinaler, tippa kvalserier, allt sånt där som du redan har gjort, Charlie, både utan och innan i tv-sändningen. Men vi kan ju i alla fall få Josefs take på de grejerna, och vi kan ju också, eftersom det har smygstartat lite, få chansen att revidera och uppdatera lite tips. Jag gissar exempelvis att ingen såg Lugis vinst mot Sävehof komma innan.
Jag vet ju att Charlie tippade 3-0 i den matchserien, så att han får ju verkligen möjlighet att rädda ansikte.
Nej, jag håller kvar vid det.
Ja. det är fan stabilt. Men ska vi börja i den änden då? Ska vi börja med herrarnas kvartsfinal lottning? Och då kan vi ju börja med den på förhand ojämnaste serien då, där det är ettan i tabellen Sävehof mot åttan i tabellen Lugi. En matchserie som väl alla på förhand då trodde skulle bli 3-0, men som uppenbarligen inte blir det, eftersom Lugi redan i första matchen tog en skalp.
Ja, nej, men som du säger, jag var ju där. Jag har ju fått tippa innan och allt det där. Josef får jättegärna gå in och hugga på den här. Jag kan bara säga, i förbifarten, gissa vem som var på matchen. Mia Törnblom, a.k.a. Christian Nylén. Han såg mig uppe på kommentatorsplats. Järnkoll på hjärnan, alltså. Sicken psykologiskt viktig seger. Så att fick han tillbaka där. Han tappade ju mot Hammarby. Jag sa att det var hans fel om Hammarby skulle vinna sista matchen. Men jädrar var starkt av Lugi. Så att vi bara creddar det lite i förbifarten.
Så är det väl med psykologiskt starka. De vet att så här, 7 eller 8 spelar ingen roll. Vi kan lika gärna spela mot Sävehof. Och så glider de in då som 8 och klipper 1:an där i en match. Det är väl psykologiskt styrka om något. Men så här då. Jag ställer frågan och jag gör den då ännu lite mer utvecklad. Det är 1:an mot 8:an. 8:ans i alla fall efter Isak Persson då, mest profilerade spelare, Kjell, borta inför matchen. Oddsen måste ju varit skyhöga på en Lugevinst. Vad är det de gör, Josef, som ändå gör att de kan knipa den där segern?
Ja, kul. Eller serien eller matchen?
Ja, matchen.
Ja, exakt. Jag tänker att vi börjar den änden. Jag tycker att det var flera saker som Lugevinst väldigt bra. Dels tycker jag att de var... Jag såg ju dem också nyligen då mot Hammarby för några veckor sedan. Så då kunde jag liksom ställa lite de insatserna mot varandra. Och då tycker jag att Lugi verkade mycket mer förberedda. Och hade så här flertalet lite nya lösningar, framförallt i sitt 7-6. Som ganska tidigt gick till i första halvlek. Som gjorde också att de hade det kämpigt i första halvlek med målproduktionen. Och deras 7-6 gjorde lite att de inte tappade matchen, tycker jag. Och där tycker jag att man såg att de hade lösning på Sävehofs lösning, så att säga. De hade tänkt steget, eller ett varv extra. Sen såklart det helt stora, det påtagliga var ju hur mycket bättre kontroll de fick på Elias Elfsen Ashipagöte i andra halvlek.
Ja, kan du se exakt det beror på att det är 8 plus 2 plus 3 Gretzky assist i första och 0 mål i andra. För jag hade jävligt svårt att se vad mer specifikt de gjorde i defensiven.
Nej, det jag tyckte var ganska tydligt det var att det var ju lite tur nästan på så som du spelade ut sig att Steven Plukner Jakobsen fick det där extremt billiga röda kortet som jag tycker. För att i andra halvlek så var det ju framförallt Rasmus Nilsson och den för mig nya bekantskapen Söderberg någonting, en mittsexa. Alltså de två höger 2 och höger 3. Och framförallt det de gjorde var ju att de var ju extremt mycket mer fysiska än vad de var i första halvlek och vad många lag är på Elias. Alltså Elias är bäst i handbollsligan och det Elias gör så extremt bra i sitt anfallsspel är att han har förmågan att ge sig själv väldigt mycket tid. Och han är extremt bra när han har mycket tid. Då får han den här överblicken och kan hela tiden passa i princip alla spelare mitt i bröstet. Liksom. Men de tillät inte han göra det och var extremt fysiska mot Elias.
Men vill inte alla försvarare vara det mot honom? Alltså,
Jo, men det är just det där att han är väldigt skicklig på att ge sig själv tid med de här små liksom, knycken och småfinterna han gör hela tiden. Och det är ju ingen som gör lika mycket typ passningsfinter och sånt där. Och får hela tiden försvararen att rycka och hamna lite off helt enkelt.
För jag tyckte att... jag tror jag var inne på samma spår under sändningen också. Att det blev en väldigt bra grej för dem att Plucknar åkte ut. Eller Plusnar, eller fan det är olika varje gång. Men däremot så... Jag tyckte egentligen inte att aggressiviteten var högre i andra än första halvlek. Alltså de försökte ju smälla på och göra honom irriterad och spela på gränsen hela första halvlek med. Men det var så jävla svårt för mig att begripa att... I första halvlek när anfallet gick i stå, då gick han upp och drog över ett dubbelblock ut mot höger 9 och så vände tillbaka den i krysset hur lätt som helst.
Ja, exakt.
Andra, så var det så här, de var liksom ändå inte ute och jagade honom på 9,5-10 i andra. Ja,
det alltså, tycker jag att de var. I alla fall i de... Alltså det var väldigt mycket i de situationen där som alltså på rakt ner på första trean som i första halvlek gick då på Steven. Han hade ju några också de här stegskotten, jag vet ni kommenterade med att det såg så lätt ut när Steven blir väldigt defensiv och han bara skjuter upp den i krysset. Och liksom de möjligheterna när försvaret låg platt och han kunde skjuta över de här dubbelblocken, de tyckte inte jag fanns, eller de tillät han inte komma till i andra halvlek. Sen är det klart, det kan ju också vara att han blev trött av, alltså det var inte så att han hade en lugn första halvlek.
Nej.
Utan att han tröttnade självklart själv också.
Ja, för jag är lite inne på att det också är att det är inte nödvändigtvis bara i första skedet som det här blev en fördel för dem, utan att liksom han låg ju bakom så oerhört mycket i första halvlek just på att han skapat övertag, drog på sig två spelare, släppte passningen och så på första eller andra passningen därefter så var det ett friläge för Sävehof, också till följd av att Lugi inte hängde med i försvaret. När de hade två försvarare som var snabbare i fötterna, kunde vara aggressiva på Elias och ändå hinna med när han släppte vidare den, till exempelvis Skröder. Ja, han gled igenom ett par gånger på utsida två, men de, alltså snabbare fotarbete än vad Plukna Jakobsen klarar av. Och det gjorde att då kunde inte han stå där och lägga de här passningarna bakom ryggen och så blev det drömläge på kanten varje gång, utan liksom, nej, de kunde ta attacken, hinna ner och säkra mittsex eller en utsida två också. Så att, och det är så här, jag är förvånad lite grann, det såg ut att ställa sig Wolf och sen ja, Viktor Hedberg, vad fan.
Jag tänkte precis säga det, hur tror ni Klasse Hellgren hade förklarat den här vinsten?
Precis, han har inte börjat tillsammans som vi.
Nej, men, och det var faktiskt en intressant sekvens i slutet av matchen, för det kändes att typ att från 19-19 fram till 22-23 då stod den ju verkligen och vägde och kunde hela tiden liksom, man bara väntade på att någon skulle ta matchen och liksom rycka. Och där tycker jag att där var ju helt klart Hedberg den stora skillnaden. För att det är klart, de rena frilägesräddningarna och de här, framförallt de här två räddningarna på Schröder, eller framförallt, men ihop liksom, för att jag tycker att de blir så talande, för att i andra änden då släppte Bertram Obling in ett skott från Fredrik Olsson med dubbelblock i sitt hörn där han går i hörnet med allt han har, och man fattar fortfarande inte efter tredje priset hur bollen gick in liksom. Och bara de små skillnaderna avgjorde ju till Lugis fördel.
Ja, för det är ju verkligen de små skillnaderna vi pratar om. För han var ju riktigt jävla bra, Obling också.
Mm.
Det var ju när Lugi hade 6-5 och han bara tog straffen först och sen tog han övertalsspelet. För det var ju lika mycket så här, han som höll kvar Sävehof långa stunder från att tappa övertaget. Så att,
det var verkligen så som jag skrev ner att det stod liksom att från 1919 så var det ju att då kunde de verkligen gå åt alla håll och kanter, och bägge lag gör bra grejer och bägge lag gör lite dåliga grejer liksom. Men till slut så får man ju säga att Hedberg blev tungan på vågen. Och där kan man ju se liksom vilket avtryck Charlie Sjöstrand har gjort som expert, i och med att han ganska tydligt förra veckans då Patreon-avsnitt valde ut Hedberg och lyfter därmed hans självförtroende före Obling, som han då uppenbarligen var helt sänkt.
Ska vi säga också, på tal om Viktor Hedberg, det var väldigt snyggt av er båda att ha med honom i All-Star Team. Ännu snyggare av Charlie då, eftersom han gjorde sitt bästa. Men Viktor Hedberg, vet ni när han är född?
Inte mer än 00.
Nej, exakt 00. Han är 21 fortfarande. Vi har inte haft upp honom som en av de här lovande målvakterna för ett framtida landslag och så, men han kanske är dags att kasta in honom i den tombolan också.
Ja, men han kommer ju doktorera innan han är 24 i någonting, och sen så ska han liksom undervisa på universitetet.
Men nej, visst har han också ett väldigt coolt rätt utseende, om man får vara lite utseendefixerad. Alltså,
han är jävligt snygg, har jag tänkt på.
Men så var det någon straff han skulle gå fram. Han går liksom jävligt så släpigt och lite coolt. Så här, ja.
Man tänker ju att han inte bryr sig. Det är ju det som gör att man inte, alltså man tänker Norsten bryr sig som fan. Han vill ju bli nästa landslagsmålvakt. Herberg känns som att, ja, men som sagt, han känns så jävla lundensk. Det är skitsamma det här. Han kan lika gärna lägga av när som helst. Så, alltså, för det är den känslan man har av alla som är bra i Lugi. Att rätt som det är så bara, utom Kasper Kjell.
Nu blir vi taskiga här. Eller jag blir taskig. Men han ser ut att ha liksom så här konkav bröstkorg också. Att den går liksom inåt. Han tar inte mycket bänkpress. Ja, alltså,
men han känslan. Kan ha en trenchcoat på sig. Och i den kan det ligga ett vältummat nummer av processen av Franz Kafka.
Ja.
Ja, men kul för Lugi, kul för Hedberg. Men vad ger ni Lugi för chans att göra en jämn serie av det?
Charlie, vill du ändra det?
Vad ska jag ändra mig till? Alltså, jag håller fast vid mitt 3-0. Alltså, med tanke på hur jävla jämnt det var. Det hade ju lika gärna kunnat gå Sävehofs väg den här gången också. Det hade ju legat i linje med hur det brukar sluta. Men bara, jag känner bara jävligt roligt. Att det, alltså, jag hade faktiskt... Jag hade så här, det finns en chans för Lugo att ta en match. Med tanke på att Sävehof ska klämma in två gånger kadetten Schaffhausen emellan och allt det där. Men jag såg ju verkligen inte att den skulle komma redan första matchen i Partille. Jag undrar också liksom om... Vi pratade om att det röda kortet blev en fördel till Lugi. Jag tänker också så här att Kasper Kjell inte var med och Hugo Forsberg fick den jättestora rollen. Det gjorde ju ingenting heller den här matchen. Han var ju kanske bäst på plan ihop med Hedberg.
Hugo Forsberg är ju min gubbe, så helvete. Tycker jag verkligen han är duktig.
Håller med. Ska vi hoppa vidare till Skövde Bayern? Två händer viftar. Vem vill vara först? Josef?
Ja, det var lite på er. För jag har också en så här sidogrej som jag tänkte på kring den här matchen. Det var jag kollade en del dansk handboll och där kan ju de, jag antar att det är då kommentatorerna, de kan ju välja att ta in domarnas mikrofon ut i tv. Det har jag säkert nämnt flera gånger. Och det var ju en sekvens i andra halvlek där, om det var Forsberg tror jag, gör typ världens mest solklara styrmefall på Stenbäcken och Vettle Ekaga. Och bägge, du Charlie och Putte var ju helt, ni var ju väldigt förvånade med all rätt att det inte blev styrmefall utan frikast till Lug eller vad det nu blev. Och sen så går Kurtagic eller Wettervik eller vem det nu än var och bara totalt snackar ner så att både Vettle och Stenbäcken köpte domslutet liksom. Och då blir man ju så jäkla nyfiken på vad fan han sa egentligen.
Jag tror bara det var sättet han sa det på.
Ja, okej.
Okay. Han visade auktoriteten här bara.
Ja, okej. Okay.
Det är liksom, det är inget mer att tjafsa om nu.
Nej, och
men,
så...
Nej, vänta.
Hade jag en annan grej? Jo, att det var också jävligt ovärdig inramning för ett slutspel. Vi hyllar ju Sävehof mycket, men där ska de fan med ha det motsatta.
Ja, verkligen.
Ja, det var ju nästan tomt på läktaren. Till och med min sexåriga dotter, som ju inte ser lika mycket handboll som någon av oss, noterade att det var glest på läktaren.
Familjen Sjöstrand bidrog med, förutom en som jobbade uppe på tv-hyllan, med tre stycken. Och det enda min tvååring Bussola har pratat om nu sen den matchen är den arga killen i vita tröjan. Han kastade tejpen, alltså Bertram Obling, när han släppte in sista målet. Han blev så jävla sur och bara så här började rycka av sig sin tejp som han hade på fingrarna. Och så vill han kasta den någonstans, men han visste typ inte var han skulle kasta den, för han ville inte skräpa ner eller någonting. Så han bara gick och fram och tillbaka och liksom, och det var så här, det har fastnat på henne. Så hon säger, hon sex gånger om dagen pratar om den arga killen i vita tröjan.
Den arga men väldigt väldigt väl uppfostrade killen. Jag har det officiella protokollet framför mig. Ska vi ha ett quiz? Närmst vinner. Hur många var det i hallen?
Men sätter man det själv? Vem är det som liksom plitar ner dig?
Det är väl sportchefen som sätter dit en siffra.
Ja, exakt. Då tror jag på 872.
Ja, jag gissar på en lägre siffra. Jag tror att du har rätt, Jose. Jag säger 628, för det var fan så det kändes.
Ja, men det är det. Jag tror att
det var mer än vad det det var mer än vad det kändes som då. Bra. Men å andra sidan, i en halv för 4 000 så är ju inte det så mycket.
Han räknar kanske de fyra lagen också.
Mm. Ja. Och jag ska säga en sista grej apropå var den här ska sluta. Jag tänker inte ge någon siffra. Men just det där med att Sävehof, i och med skadan på Olle Ek, de är ju ganska smala i sin trupp. Alltså det är Sebbe Karlsson som går i högersex. Gizim är skadad. Så det är Berlin som går på högernio. Och så är det ju Elias.
Nu får ju för sig Brolin inne typ ett anfall på högernio. Så att den här gången hade du kunnat...
Ja, exakt. För det är det också. Brolin och Stenbecken får ju inte mycket förtroende i det vanliga anfallsspelet. Så att, ja, det kan ge de här två matcherna i Schweiz.
Var inte han en ganska habil 9-meterspelare innan?
Nej, aldrig i elitserien, tror jag inte.
Okay.
Han gjort det avtrycket i alla fall?
Nej. Weiter. Då kör vi Skövde-Hammarby nu då. Alltså tvåan mot sjuan. Josef, kan du köra ditt tips då?
Jag tror väl... Jag vet inte om det är hjärta. Men jag tror väl ändå att det blir 3-2 till Skövde. Alltså, jag tror att... Ja, hemma så kan nog Hammarby lösa två segrar. Men att Skövde till slut går vidare. Men det skulle inte förvåna mig heller om det blev 3. Det är närmare 3-1 än att Hammarby vinner med 3-2. Så kan jag säga.
Fattar. Vad hade du där, Charlie?
Ja, 3-1 till Skövde har jag. Och det innebär ju då ändå en bragd enligt Patrik Fahlgren. Att Hammarby tar en enda match. Källa Patrik Fahlgren. Mycket roligt. Men det ska bli jävligt spännande. När den här podden kommer ut så är jag ju på väg till Skövde just för den första av de bataljerna. Och det kan man ju säga att med tanke på vad som inträffade i Partille igår, skulle en liknande skräll inträffa att Hammarby blixtrar till och vinner första matchen där. Herre jädrar vad det blandar om korten, för jag är också fullt inställd på att match nummer 2 i Stockholm, där är Hammarby favorit nästintill. Alltså med det, alltså det
kommer redan sålts, komma dit. Redan sålts med Hammarby mått mätt ganska mycket biljetter till kvartsfinal 2.
Ja, alltså jag ser framför mig så här, Skövde vinner för att de är ju det bättre laget. De har hemmaplansfördelen, vinner första matchen. Andra matchen, där faller de. Och så tredje matchen hemma igen. Då liksom Bayern lite slitna efter urladdningen. Och sen så har Skövde lärt sig till match 4. Alltså det är så jag ser det här scenariot spelas ut framför mig. Men det finns ju ingenting som är givet. Och det ska bli oerhört intressant att se vad Hammarby kan ställa till med och vad de kommer hitta på imorgon.
Då har vi ändå pratat om de två på pappret så att säga ojämnaste kvartsfinalerna nu. Ja, ettan mot åttan och tvåan mot sjuan såklart. Och redan där då är vi inne på att det kan hända lite grejer. Jag tror att det kan bli ett jävligt roligt slutspel det här.
Verkligen.
När vi är inne på det, då kan vi också, för vi har fått lite mothugg med rätta på Patreon-avsnittet, har jag fått, när jag sa att det var inte en enda serie som gick till 5 matcher förra slutspelet. Det var ju i handbollsligan jag hade min hjärna då, för Hör slog ut Sävehof i 5 matcher på damsidan. Så att, bara så att jag är medveten om det, jag menade handbollsligan. Och här finns det i alla fall potential för matcher som går till 5 flera gånger om ju.
För näst ut, kom ni ihåg när vi pratade RIK och Önnered, så pratade vi att det var så jävla ovanligt med två bottengäng som hade så bra form och såg så bra ut. När vi pratar nästa kvartsfinalserie och pratar IFK Kristianstad mot Alingsås, så skulle jag vilja säga att det är precis samma grej där, fast helt tvärtom. Två lag som är ur form och ser ganska bleka ut jämfört med deras toppnivå och sådär. Vad ska vi säga om de här då lagen som letar lite?
Alingsås har ju 7 förluster av de 10 senaste handbollsliga-matcherna. Och idag spelar de lika mot den tjeckiska tvåan på hemmaplan. Så att det var ju, nu har inte jag har dålig koll på dem, på kamelerna från Tjeckien, men det var ju inte ett styrkebesked alltså. Så att jag tror ju att Kristianstad, de vann bägge matcherna i grundserien och ja, såklart hemmaplansfördel. Men jag tror helt klart att det är fördel Kristianstad. Där tror jag att det är mer lutar åt 3-1 i sådana fall än 3-2.
Ja, jag förstår inte riktigt vad det är som försiggår i Kristianstad. Och det verkar ju inte de själva heller riktigt göra. Men jag får inte intrycket av att någon är särskilt orolig ändå. Det är liksom så här, det kanske är för att personerna som intervjuas är Jonas Wille och Marcus Olsson och sådär. Och de är ganska coola som de är. Så att det, och ibland är det bara svårt att förklara. Jag var väldigt förvånad över att de alltså fick stor stryk av Sävehof.
Mm. Jag tror att det skadade deras ego lite faktiskt, den förlusten, och på det sättet som den gick till, att de inte hade en suck verkligen.
Men skadade deras ego, eller är det en så här, man pratar ibland om veckaklockor, det pratar ju Sävehof om nu bland annat, att det kan varit bra för oss att åka på den här och sådär. Ja, det återstår ju att se. Men
ja, exakt. Hur de reagerar på det är ju lite av en annan femma. Såklart. I princip.
Men det är ju klart som för något år sedan eller två såg helt nedbrutna ut. Och nu har jobbat upp ett självförtroende och en ny liksom, psykologisk stabilitet. Och så. Det kan ju vara något gammalt R som gick upp och så. Vi får hoppas att det kan läka igen fort. För om de liksom är tillbaka på den nivån som de såg ut under de sämsta perioderna med Vranjes, då är det ju inte så kul för dem längre.
De får ringa Ola Lindgren så kan han ge dem receptet på det här peppmötet vi hade inför slutspel 2013. Beställa pizza och kolla Remember the Titans. och så när Ola hade ätit upp sin pizza så gick han förbi Anton Lindskog och så sa han ja, passa på, njut nu Anton, för roligare än så här blir det inte.
Nej, det är bra.
Alltså det är grejer som man som tränare ska göra.
Ja, exakt.
Men det kändes mer som något man kanske gjorde så här när man var 12 år och övernattade med fotbollslaget.
Ja, vi fattar ingenting. Han är ju bra, Sunshine och gänget.
Ibland är det de enkla sparen som är bästa.
Ja, faktiskt. Men alltså jag har ju också länge varit inne på att det är något däremot som... Jag är mer orolig för vad som händer i Alingsås. Jag tror inte att den spelartruppen mår särskilt bra. Jag gör inte det. Det är ett lag som inte är i harmoni. Och det pratas om de här... Alingsås har sin sedvanliga lilla formdipp. Och sen så överraskar de och kommer starka som fan till slutspelet. Gör de det i år... Fine. Då har de återigen lurat oss alla och mig mest av alla. Men jag tror att det inte är...
Nej, det känns som att det är något roligt annat. Just nu. Ja. Liksom, för att vi vet ju faktiskt att spelare har velat lämna mitt under säsongen fler än en. Så det är inte... Och inför nästa år också. Så att det är uppenbarligen... Inte många spelare som kanske vill vara där liksom just nu. Och det är väl inte roligare när det inte går bra heller. Men det är klart, det kan ju vara att de resonerar annorlunda och vill avsluta snyggt eller vad som helst. Alltså slutspel är slutspel och det är historiskt sett är det så oss väldigt bra på. Återigen, de har lurat oss förr. Men jag tror, det ser ju inte bra ut alltså.
Nej, sen har vi matcher mellan Ystad IF och HK Malmö. Två lag som också är rätt svåra att placera nu tycker jag. Är de bra? Är de inte så bra? Mår de bra eller inte så bra? Jag kommer ihåg att vi inför säsongen satte båda de här två lagen högre upp och tänkte att de kanske skulle vara med och utmana om ett SM-guld. Det är ju inte riktigt känslan just nu.
Nej, och utan att jag kommer ihåg exakt vad vi satte dem så kan jag tänka mig att vi satte Ystad på typ andra plats och Malmö kanske på fjärde plats då, eller femte där någonstans. Och nu är det då istället att Ystad inte riktigt kommit upp i det utan hamnar fyra och Malmö femma. Och bara den lilla skillnaden gör att jag liksom så här, i min enfall då eventuellt tror att det kan vara fördel för Malmö som spelar för första gången på rätt många år förutsättningslöst, eller vad som säger, utan förväntningar är rätt uttryckt. De är lite bortglömda. De är inte en given finalkandidat hos många och går lite under raden. Och spelet har ju också, det har inte varit så att det har varit superbra under säsongen. Men jag tycker att nu har fler och fler börjat komma tillbaka. Ekman är tillbaka. De har trots allt en målvakt som levererar nu, fastän att Kranz och Beutler inte är med liksom. Så att det,
ja, han var ju inte med nu senast bara, men jag antar att det, alltså mot IFK Ystad, då stod ju Ebbe Håkansson. Visserligen en fantastisk match, men jag vet inte, han var inte med på bänken nämligen, så att det kan ju vara några små skrot.
Ja, det får vi hoppas, för han har varit riktigt jävla bra helgsten. Så att de... Nej, jag vet inte fan vad det är. Det är ju någonting också att man... Att Ystad IF har krossat ens hjärta så många gånger. Så att man vågar inte riktigt lita på dem.
Nej, det låter rimligt.
Det är bara... Min erfarenhet... om man ska ta det på för spelarnivå. Då är det att... Under grundserien, då är det ofta de yngre som är lite bättre. Men när väl i slutspel, då är det de rutinerade som brukar liksom göra det, som levlar upp lite och som kanske hittar lite mer energi och blir lite mer taggade liksom. Så att jag tror ju att, nu är det lite oklart med den fysiska statusen, men Kim Andersson, watch out alltså, tror jag.
Så är det dags att glida över på SHE, för om handbollsligan hade tjuvstartat sitt slutspel så håller ju SHE på att fullborda den här första omgången av kvartsfinalerna. Och både IK Sävehof och Skuru satte ner foten ganska rejält i första matchen. IK Sävehof slog ju Västerås Ystad med 33-19. Charlie, du var på plats.
Ja, och det är alltså fyra mål mindre än vad de slog dem med för typ 10 dagar sedan, eller 2 veckor, eller vad som nu har passerat. Där de vann med 18 mål. Så det var ju en...
Ska vi inte bara gå vidare? Men,
ja, men lite så. Det var en ny tung hemresa för Västerås Ystad. Så att, varför inte bara gå vidare, ja?
Ja.
Nej, men den enda anledningen till det var ju att typ jag inte såg den matchen, men jag såg ju Skuru och Önnered istället. Vi kan väl säga några ord om den då kanske. De satte ju ner foten mot Önnered där och Skuru, och vad har vi på det?
Vem stod i Önnered?
Det här är lite dåligt av mig, jag kan inte namnet, men det var ju inte Sandgren i alla fall, utan
det var Hanna Eriksson.
Hanna Eriksson, va? Ja. Och sen så var det en ung tjej också, Hermansen, med. Så de två, men ingen Sandgren så långt ögat kunde nå.
Nej, det...
Och varför är det intressant då, för de som inte har sett eller lyssnat på Patreon-avsnittet?
Ja, nej, men hon är ju key, så att säga, för att Önnered ska ha en chans. Mm. Jag har inte sett Önnered så mycket, men också den bilden jag har av Önnered är ju att jag tycker att Önnered gör väldigt många bra saker, framförallt i sitt försvarsspel. Jag tycker att de är väldigt skickliga på att med sina offensiva tvåor och så kallade koreanska inbrytningar pressa, för även om de inte får stopp ofta på när de bryter in, så brukar det leda till väldigt mycket kantavslut.
Mm.
Och där, det jag har sett i alla fall, så har ju Jenny Sandgren spikat igen butiken, och det är det de behöver för att kunna rå på Skuru.
Nej, men de är inte lika... De har inte riktigt samma bredd heller offensivt, Önnered. Vilket gör att de är mer beroende av att Sandgren är på topp, får träff bakåt och kunna göra lite kontringar. Det var så de liksom i mångt och mycket monterade ner Skuru när de vann mot dem i serien för någon månad sedan. Så att det är... jag satte 3-1 i den här matchserien med förbehållet att det beror på om Jenny Sandgren är tillgänglig eller inte. Och är hon inte det så är det jävligt mycket svårare för Önnered helt klart att nypa en match. Men de spelar ju trots allt hemma och där borde de ha större chansen i Nacka bollar i alla fall.
Var Daniela De Jong tillbaka?
Nej, men det jag noterade var att hon var med på bänken och då tog jag mig friheten att räkna också, för jag tyckte bänken såg större ut än vanligt. Och då såg jag det, att det är 16 man på bänken nu, så att de har full trupp igen, Skuru. Det hade de ju sannoliken inte för några veckor sedan bara, så att det är grejer på väg tillbaks. Och som jag har förstått det så är De Jong, ja men hon kan nog bli spelklar om det behövs, så att säga.
De Jong gästade ju vår studio i sista matchen där när vi sände.
Ja, lite kryptisk tyckte jag.
Ja, precis. Hon kanske är ärrad av tidigare intervjuer där jag ställde henne mot väggen och frågade om hon var en filmare 3 gånger. Nej, en gång faktiskt bara. Jag vet inte. Men precis som du var inne på det, Josef, så flera gånger som Daniel Kristiansson liksom så här, men när är du tillbaka då? Och hon svarade lite undflyende, ja men om några matcher. Ja men vilket datum är det? Kommer det vara kvartsfinal? Kommer det vara semifinal? Och jag antar att de kanske inte har någon exakt siffra. Hon kanske inte är sugen på att bjuda på den i direktsändning heller. Men just den här... Jag tycker det är intressant den här avvägningen. Hur man ska tänka där. För jag tror inte att Daniela De Jong behövs för Skuru i kvartsfinal. Jag tror heller inte kanske att hon behövs nödvändigtvis i en semifinal. Ja, vi får se. Men däremot så behöver hon ju komma i matchform inför... det är inte bara så här, nu är jag tillbaka, nu ska jag spela final. Det är den första matchen jag har gjort sedan slutet på januari. Och den avvägningen tycker jag är intressant. Och jag tänkte på den idag också när Hör mötte Skara. Där det också finns en spelare som varit borta länge, länge, länge. Som är ett stort profilerat namn. Och som hade kunnat göra hela skillnaden för Hör, nämligen Isabel Andersson som varit borta hela säsongen med en korsbandsskada. Där ryktas det ju också om att hon har gått på träning igen. Hon är med och kör lite grann. Hur fasen skulle ni resonera där om ni var Ola Månsson nu då, som ligger under med 1-0 efter att Skara vann efter 2 förlängningar?
Ja, alltså... Jag ska inte säga hur jag hade reagerat som eller agerat som tränare, men jag vet ju hur ambivalent jag hade varit som spelare i alla fall. Att det här med att, alltså om jag har räknat rätt så är det ungefär 9 månader sedan hennes korsband rök opererade sig, och att om hon nu inte skulle spela med den här säsongen, oavsett egentligen om det är kvart eller semifinal, då får hon ju typ 3, 4, 5 månader extra för att bli helt frisk och återställd. Och hon är väl typ 21 år också. 00, va? Så att jag tror... Ja, den är, samtidigt såklart så vill man ju hjälpa sitt lag. Gud ska veta att de behövde henne idag. De var helt bedrövliga i sitt uppställda anfallsspel i första halvlek i alla fall. Men det är jäkligt svårt det.
Har man lyssnat på den här podden, då vet man ju att deras 7-6-spel är någonting som har varit uppe för diskussion förut. Vi pratade ju om att Hör har, eller vi, det var ju du Charlie som tog upp det, att Hör har kört rätt mycket 7-6, men kanske inte nödvändigtvis fått ut så mycket som de hoppas på det. Jag såg inte hela den här matchen, jag såg slutet av ordinarie tid och sen förlängningsdelen. Då är ju min analys att de kastade bort mer bollar som gjorde att Skara fick och göra mål i tomkasse eller nära på i alla fall och skara. Det är inte heller så himla lätt att göra mål i uppställt anfallsspel. Så jag tror att de förlorade en del på 7-6 här.
Ja, och idag var det till och med att även de gångerna när de väl gjorde mål så hade de ju så oerhört svårt med bytet. Framförallt i, när de spelade så att säga på ena sidan och hade kort byte där de fick väldigt många avslut. Så då
var det bänken på högersidan. På
ja, exakt. Högersidan. Exakt. Och när det då inte... Alltså, då blir det ju, då går det ju aldrig plus så att säga. Om även de gångerna du gör mål så släpper du in ett väldigt ofta. Och du har väldigt många anfall som du inte gör mål överhuvudtaget så att säga. Då blir det ju ja, rent matematiskt typ omöjligt att ja, gå plus på det. Så att nej, det var inte bra. Däremot i... Så som de startade matchen med det här tuffa försvaret och andra faskontring. Det var ju också Ola Månsson väl med. Han tryckte på det hela tiden. Vi måste få igång vårt försvarsspel för att kunna kontra. Alltså får de inte till det bättre för det väl är uppställt så var det inte bra.
Men vad sjuk matchen var, eller?
Ja.
Eller så som den utvecklade sig. Det var ju över. Hör hade bollen, ledde med en och det var det 10 sekunder kvar eller? Och Magnus Frisk fick varning på bänken för han tappade fullständigt för att domarna inte vände spelet vid en situation. Och man såg ju på hela Frisks kroppsspråk. Han gav upp. Jag tänker fan inte, alltså så här, varför jag sätter mig här nu och accepterar den här förlusten. Helvete. Och då bara snor Julia igen bollen och kontrar, alltså sätter kvitteringen med en sekund kvar och tvingar fram förlängning. Där kan man ju, Christian Nylén, kan du inte, du får åka liksom, vad händer där i huvudet när man släpper den liksom? Och det går ju heller inte att inte tänka på Sävehof mot just Hör i förra slutspelet. När Sävehof hade det som i en liten säck. Och bara passa bort bollen och hör tvinga fram förlängningen. Snubblade jag. Och nu är de på andra sidan det där myntet. Så att det är så en sjuk match alltså.
Ja, nej, verkligen. Och det var verkligen olika... Det kändes som att det var nästan 3-4 olika matcher i ett. För att du bytte skepnad. Dels från första till andra halvlek. Alltså i andra halvlek tar ju... Sandberg över showen helt och är helt avgörande för att löser en förlängning och Skara får igång lite kontringsspel, sliter hela tiden i 7-6. Frisk också, jag tyckte det var jävligt vågat och märkligt byte av när han bytte ut Johanna Kjellman i mål och in med Lerke Sörensen. Men hon landade ju på 38-39% eller någonting. Och hade ju... Ja,
och tar matchens viktigaste räddning ju på friläge med... Ja, vad var det kvar då?
Ja, med Rask. Ja, det var ju helt sjukt. Ja.
Och Rask också, av alla... Hade man velat ha en spelare i fritt läge med målvakten så är det väl Rask liksom. Men,
ja, precis. Och också apropå olika skepnader så Amelia Lundbäck hade ju 70 ganska värdelösa, ganska dåliga minuter i alla fall. Kom inte alls till i sitt anfallsspel i alla fall. Men sen i sista 10 minuterna, då är ju hon helt avgörande för deras 7-6. Ligger och fördelar bollarna till mitt 6, vänster 9, höger 9, överallt. För att sen då till slut bli lite syndabock i och med att hon missade det sista skottet med typ 10 sekunder kvar. Och Skara kunde kontra in det avgörande.
Där är det ju lite slarvigt. Är det 10 sekunder kvar, man har oavgjort, har målvakten ute, då måste man ju vara extremt noggrann alltså. Det är lite gränsfall på om inte det är en coachgrej också, att där kanske man ska ha tillbaks målvakten in i mål när det är 10 sekunder kvar.
Både DK och Alltså Daniel Kristiansson och Jenny Linnell var ju väldigt, påpekade det flera gånger, att det var, ja, på väg upp i det anfallet liksom, att han vågade. Mm. Nej, och det är klart att när det är så, där får du inte skjuta med mindre än 2-3 sekunder kvar. Oavsett hur dåligt det läget är.
Ja, och i och för sig handen uppe, men det hade ju bara gått 2 passningar. Det är ju ett... Det är för tidigt och i fel sekvens när man har ingen målvakt i mål, så är det.
Ja, verkligen. Och det är apropå så här orutin eller dumma beslut. Nu spelade du ju väl ut till Skara, men den situationen som du var inne på, Charlie, där Frisk fick det där gula kortet, att Skara inte bara släpper ett läge utan drar på sig ett frikast överhuvudtaget, är ju också så där, ja, saker man inte får göra. Men ja, det kanske låg i planen hela tiden.
Jag tycker det är så intressant också med, vi pratar om olika skepnader på matchen, och så ibland hur en match är sitt eget jäkla väsen. Att en match kan vara helt tillknäppt och då gör inget lag mål på 5 minuter.
Mm.
Och sen när andra förlängningstian drar igång, alltså när vi startar minut 71, och hör gör 2 blixtsnabba mål, och jag säger, ja, men nu vann de ju, nu är det kört. Mm. Då tar det 1 minut, 1,5, så har Skara kvitterat. Och det följer på en period där det har liksom så här, inget lag har lyckats göra mål. Och det är så jävla handboll för mig. Att,
ja,
det kan vara 16-14. Ja, precis. 16-14 i första halvlek mellan Sevof och Lugi. Och så är det 8-8 länge i den andra. Och så här, båda är exakt på samma nivå. Det är ingen som gör mål. Båda målvakterna tar allt och sen tar ingen målvakt något. Det är fascinerande alltså.
Vilka skulle ni ge fördelen nu då, om vi ska göra en tippa serien?
Jag har ett 3-2 till hör, så jag än så länge lever ju det tipset.
Mm. Ja, precis. Ja, men det, jag, ja, bara för att säga mot Charlie då, så säger jag 3-2 till Skara.
Ja, det är nog inte dumt.
Nej, verkligen. Och idag när den här podden släpps så spelar ju också den sista kvarten igång där. Det är ju Kungälv mot Lugi. Hur tippade du den, Charlie?
Jag minns knappt själv. Jag tror att jag föll lite för populismen och satte 3-2 till Kungälv, även om det inte kändes helt bra att göra det, så kändes det heller inte helt bra att liksom bäsa Kungälv ännu en gång när de har gjort den säsongen de har gjort liksom, så är det så här, ja, varför skulle de inte kunna slå ut Lugi? Så att jag har 3-2 till Kungälv där, och det är mycket också på grund av faktiskt, jag gick igenom mina anteckningar, jag hade så här, om Lugi hade kommit före Kungälv, då hade jag 3-2 till Lugi. Om Kungälv hade kommit före Lugi, då hade jag 3-2 till Kungälv. Och visst, vi har pratat om att hemma borta, det kanske inte är lika viktigt längre, men här tror jag fan att det kan vara det, alltså jävla Mimershallen i Kungälv, vet inte om jag har varit där, det är
det
kan vara stökigt alltså. Jag tror att Kungälv har fördel.
Jenny Linnell, hon tippade ju 3-2 till Lugi, sa hon i dagens sändning.
Rimligt också.
Ja, precis. Vi håller vi det emot dem.
Vi kan väl stanna där då. 3-2 till något av dem. Lite choice of taste, vilket man väljer nu. En grej som är lite...
Ska vi ta en röstankoppling eller?
Ja, jag tänkte övergången faktiskt. Från en Lundbäck till en annan och ner till Aranäs där, som ju Skräll vann mot Hejd till kvalet upp i SHE. Förklara kopplingen, Charlie.
Nej, kopplingen är ju far och dotter då, och att jag såg röstan skymta förbi på läktaren idag när Amelia och gänget åkte på däng mot Skara, och Rustan Lundbäck då, som är tränare för detta Aranäs som kvalar upp till SHE. Aranäs som har varit ute i, man kan inte kalla det blåsväder, men det har ändå varit en liten ovanligt agerat, får man ju lov att säga.
Liten storm i ett vattenglas kanske.
Ja, kanske, fast jag tycker ändå att det är, jag har aldrig, tror jag, hört om att man agerar på det sättet tidigare.
Så och vilket att, är sättet?
Sättet är att man har alltså tagit ett beslut från styrelse och tränarhåll att ställa över två spelare i truppen, Aranes trupp, som har skrivit på för
inte hej redan. Nej, ni två, ni får inte spela.
Ja, det var dumt sagt. Precis, jag har ställt över två spelare i sin egen trupp som har skrivit på för en annan trupp. Så två andra spelare som kommer vara två hejdspelare nästa säsong, de får alltså inte vara med i det här kvalspelet. Och nej, detta då har de ondgjort sig över spelarna i pressen. Och som sagt, jag har aldrig varit med om det. Jag har ju varit med om att situationen uppstår, och den kommer vi återkomma till i RIK Kungälv exempelvis. På här sidan så är det ju flera så här, om vi ska kalla det bunny ears, intressekonflikter, spelare som ska gå över till den motsatta sidan. Så att, men jag har aldrig varit med om att man faktiskt ställer över två spelare.
Nej, jag tror inte heller det, inte handboll eller, ja, inte handboll i alla fall. Men däremot, och det som du sa ju det, Charlie, privat, att man kan ju, jag har inte stenkoll på Arnes trupp, men man kan ju utgå ifrån att det är ändå två av de mer, av de bättre spelarna, i och med att de då skriver på för en SHE-klubb, i alla fall då när de skrev på. Så det är ju också utöver liksom vad det säger att klubben tror om sina spelare i tal om lojalitet och sånt där, så är det ju också kanske gentemot de andra spelarna i truppen som kanske tycker att de här spelarna är bra och viktiga och att vi behöver dem rent sportsligt. Ett väldigt annorlunda och ögonbrynshöjande grepp.
Vad tycker ni om det då? Får jag fråga det? Bara så här, du har en trupp, två spelare skriver på för ett annat lag, ni ska möta det laget. Ska man ställa över eller ska man inte ställa över?
Jag tycker inte att det finns ett enkelt svar på det. Jag kan förstå deras tankar, och jag kan också förstå alla som tycker att det är horribelt. Men här kan jag ju säga att om jag hade varit tränare i Aranäs, eller vem det är som har tagit det här beslutet, då hade jag satt mig ner med ett möte med de här två spelarna, för att det är ju en situation, det är ju ingen snack om saken. Och då hade man ju kunnat liksom prata med er. Hur känner ni kring det här? Tycker ni att det här är jobbigt? Oavsett av vilken anledning. Liksom att de tycker att det är jobbigt gentemot Heid eller gentemot Arnäs eller gentemot sina lagkamrater som misstror dem eller vad det nu kan vara. Liksom. Och utifrån det då snacket ta ett beslut. För det kan ju vara jag har ingen aning, men är det här två Arnäs-produkter som spelar 14 år i klubben men av olika anledningar vill spela Heid nästa år, så kan ju det vara nej, men fan, jag brinner som fan för Arnäs och vill att jag vill avsluta min tid snyggt och bla 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 liksom. Så att jag tycker att det är väldigt svårt att säga utifrån.
Ja, nej, jag håller med. Det känns som att man behöver en hel del bakgrundsinformation och även lite inside info för att kunna så här säga om någon har agerat rätt eller fel, men det signalerar ju åtminstone att man inte litar på spelarnas professionalitet. Det exakt. Kan jag ju slå fast med 100%, och det är ju det som är lite ovanligt att det är, ja. Att och som du var inne på, Josef, det samma där, jag vet inte hur stor roll de här spelarna har haft under säsongen, men man kan ju gissa att de har ändå spelat en hyfsad stor roll för att de har fått ögonen på sig från en SHE-klubb. Att då liksom så här, ja men vi tror det är större risk att ni fuckar upp det för oss med flit än att vi har nytta av er när vi ska möta den här på pappret överlägsna motståndaren. Det är ju ett, som sagt, ett ovanligt
beslut att ta. Men så vinner de första matchen. Mm. Det är ju också så här, ja, det kanske var ett jävla genidrag då. Vem vet?
Ja, och ska jag säga så här, jag ger Aronäs lite så här benefit of the doubt, att jag vill inte, jag hoppas att de, att det här beslutet har föregått av ordentliga tankar och möten och fram och tillbaka lite, än att de bara liksom så här, ja, de där har signat för hejt, vi stänger av dem. Men för att, ja, det säger ju verkligen någonting lite så här, kanske eventuellt då hur man ser sig själv, ser man andra, att de verkligen misstror de här spelarna och inte litar på deras professionalitet eller någonting.
Det enda jag kan känna som, eller det enda, men det jag kan definitivt tycka var jävligt luffigt av Aranäs, det var hur de motiverade beslutet och ursäkten de tog.
Men vad var det då? Det känner inte jag till.
Ja, men då sa de ju att det här beslutet har vi tagit för tjejernas skull. Ja. Att det var för att liksom, för de ska inte behöva hamna i en jobbig sits. Det fick jag ju lite kräksvibbar av liksom, för att de vill ju spela. De var ju superbesvikna över vad petade, och att, alltså så här, de har fattat ett beslut över deras huvuden, för att om det hade varit för deras skull, då hade de ju frågat dem, som du säger. Nu ja. Gör de det av en anledning som kan vara rätt eller fel. Där tänker jag inte ta ställning om Aranäs har gjort rätt eller fel, men att säga att vi har gjort det för deras skull, alltså kan man klappa någon på huvudet mer? Nej. Och säga lilla gumman liksom, fy fan, alltså, det tyckte jag var riktigt oskönt.
Jag har ju inte fått mer info än typ den, än någon rubrik. Så att om nu tjejerna ville spela, då är jag nog beredd att säga att det var fel. Bara på det liksom.
Samtidigt så vann de första matchen.
Ja, alltså verkligen. Men då kunde jag ha vunnit med 5 då. Och att det kanske inte var... Eller oavsett, de här nu tjejerna, man behöver inte heller ta det beslutet att göra så för att liksom skaka om mitt, bara för att behålla lugnet.
Nej, men sätt dem på,
sätt dem på bänken. Ja, och istället för att de nu spelar, kanske normalt sett spelar de kanske 40 minuter på match, så kanske de spelar en kvart nu bara liksom.
Mm. Ja, mer än så kan jag egentligen inte säga om det här, för att jag har sett 0 minuter av Aranäs damer. Vet att de leder mot Heid i kvalet, och det är imponerande nog för mig att de tog första, så att det är jävligt spännande.
Verkligen.
Mm. Snyggt, lite kontroverser vill man ju gärna ha också när slutspelet drar igång. Det hör ju liksom till att det ska hända lite sådana grejer. När vi är inne på kval upp från allsvenskan till högsta ligan, kan vi väl passa på att riva av herrarnas också. Det kan vi ju då slå fast att damerna har ju bara ett sånt kvar. Alltså det är Heid mot Aranäs. Medan herrarnas motsvarighet är ju 3 matcher där ja, men vi har ganska intressanta möten. Många av dem. Du, Charlie, var ju inne på det, att vi har en lite liknande situation som den vi var inne på i mötet Kungälv-RIK. Ska vi börja i den änden då?
Ja, men det kan vi göra. Då kan vi ju adressera det med en gång då, vilka det är som ligger i luppen här. Och det är alltså Tobias Rumän Johansson, lagkaptenen och RIKs stöttepelare de senaste 9 åren, som alltså skrivit på för Kungälv till nästa säsong. Och den motsatta vägen ska Simon Örtelind, som tidigare spelat i RIK, nu spelar Kungälv och ska till RIK igen efter nästa säsongen. Och de två ska alltså mötas här nu i ett kval. Och det är ju en situation som jag vet att Rumän åtminstone helst hade undvikit långt tillbaka. Så det hade varit när man, liksom, man såg framför att det här kan ju hända, så var det så här, bara inte det händer, det hade varit det segaste typ. Men nu händer det, så grattis Rumän.
Men inga indikationer på att RIK skulle ställa över honom, va?
Nej, det är inga indikationer på det, men Nej, vem fan vet.
Bagan har ju inte kort till att peta rumän.
Nej, yes, du sa det Josef och jag säger inte emot. Och det är också, han kanske har fått upp ögonen nu så här. Han ser vad Rustan gjorde och vilken effekt det gav.
Så kan
det. Jag kan säga så här, om de petar rumän så vore det det största handikappet i princip. Nej, inte det största, men ett av de största handikappen de kunde gett sig själva. Sen tror jag att de borde rimligtvis klara av det ändå. Men jag hade inte petat rumän om jag var bagaren.
Nej, inte jag heller. Och sen så har vi ju då Önnered Skånela. Vi har ju redan varit inne på det. Ett Önnered som ser mycket bättre ut och ser mycket starkare ut. Om jag frågar er hur matchserien kommer sluta, gissa att ni kommer säga fördel Önnered.
Korrekt.
Ja. Och det är ju precis som du säger, alltså normalt sett så har man alltid den här lilla fördelen som allsvensk lag, att man har haft en bra säsong i ryggen och vunnit 75-80-90% av matcherna och gått till ett så kallat positivt kval med allt att vinna och där uppe har du haft en skitsäsong och du kommer med stukat självförtroende. Önnered har 4 raka utan förlust, de har spelat dröm stundtals och har full trupp för första gången, så att det är så här, de mår bra liksom och är bättre, så att det är klart att det är fördel för dem. Sen tycker jag att det är, jag gillar det att de allsvenska lagen får börja hemma. De har inte hemmaplansfördel, men första matchen är hemma för dem. Och det är en krydda som jag gillar.
Ja, verkligen.
Snyggt, och sen så har vi ju det mötet på förhand då som är mest jämnt och därmed då också utifrån den aspekten mest intressant, nämligen Aranäs från handbollsligan mot det så omtalade Amo ifrån allsvenskan. Vad tror vi egentligen där?
Ja, det är lite samma här som att sitta och ha en teori här. Jag har sett Amo 20 minuter totalt den här säsongen. Liksom. Mm. Så det är på sätt och vis oseriöst att sitta och säga vad de har för chanser.
Nu skulle vi ha haft tålig med här.
Ja, men det hade ju tillfört något. Men han har ju sagt, han har redan sagt att de ska sluta Aranäs. Ja. Så han har ju sagt sitt. Jag har ju sagt att jag aldrig någonsin mer ska säga att Aranäs åker ut. Så att jag står ju på den sidan då. Men om vi ska vara lite seriösa så är det ju ett... jag tycker att pressen ligger på Amo. Fastän att de är från allsvenskan. För det är att de inte skulle klara av att gå upp i handbollsligan. Med tanke på den säsongen de haft, inledningen, svansföringen, ekonomin, truppen.
Ja, jag tänkte precis säga det. De har ju högre budget än Aranäs har, tror jag. Och mer profilerade spelare, nästan.
Ja, dyrare spelare.
Ja, exakt.
Alltså, så är det. Alltså, Amo, det är ett misslyckande om de inte slår ut Aranäs. Så det säger jag inte för att Aranäs är dåliga. Men det är ett misslyckande om de inte går upp i handbollsligan. Det är det. Så de har pressen på sig.
Ja, verkligen. Och jag har inte heller stenkoll på Amo, men man kan ändå säga, jag tycker Aranäs har ju varit bedrövlig i år faktiskt. Utöver den starten som de hade på säsongen med några vinster och sådär. Men sen i november i princip har de varit i iskalla, tycker jag. Men jag tror på Aranäs ändå. Det brukar ofta vara lite så här att man tänker att allsvenska lagen kommer med en positiv känsla och handbollsliga lagen med negativa och sådär. Men att i slutändan så brukar ändå handbollsliga lagen lösa det. Sen vad det beror på, det vet jag inte, men jag tror eventuellt att Daniel Bergqvist kommer vara tungan på vågen.
Ja, vi minns ju ett kval förra säsongen där Amo hade en liknande säsongen då, även om de inte var lika favorittippade inför och allt det där och inte hade den svansföringen som de har haft.
Men där de mötte ett RIK som hade... Det var ju en chockartad säsong för RIK. För det här är ju andra året i rad som RIK ligger där nere och brottas. Men förra året var det ju verkligen från så här, slutspelslag till... Oj, vi riskerar att åka ut med 5 omgångar kvar.
Ja, och sparka och tränare och sådär. Liksom.
Precis. Och då hade Amo... liksom, han som sedermera är tvåa i skytteligan nu i handbollsligan, Mattias Mark Pedersen, de var inte nära att störa RIK.
Nej, så nej det är skillnad alltså.
Ja. Men det här Amo har ju slagit ut handbollsligalag. De har slagit ut IFK Skövde som vi har som en finalkandidat. De har slagit ut dem i Svenska Cupen. Det är ju allt det läggs ju i vågskålen till att Amo
samtidigt
att
som de inte
att
får
misslyckande att de inte går upp.
De får tyvärr inte starta med 6 straffar mot Arnäs.
Nej, det är precis sant. Men ja. Nej, det är jävligt intressant att se i alla fall.
Verkligen.
Du har vi rivit av 12 möten här och vi är uppe på...
Ska jag säga en sista grej bara?
Jag vill verkligen ha en sista grej.
För att jag vet inte när vi kommer prata om RIK igen.
Tror du de går upp igen om 3 år?
Nej, men att liksom, jag tror att det kommer vara en ganska ointressant kvalserie och sådär. Och sen kommer Elio Stremaren lämna handbollsligan for now. Och då vill jag ha det sagt. Elio Stremaren kommer etta eller tvåa i MEP-ligan och skytteliga och allt vad det är. Jag har varit en toppspelare i handbollsligan. Etta i
skytteliga, vet du.
Ja.
MEP tror jag, Fredrik Olsson.
Ja, men... På något jävla vänster. Här kommer etta i skytteligan. Jag tycker inte RIK får ut så mycket av Elio Stremaren. Vilket är sjukt om man samtidigt då konstaterar att han kommer etta i skytteligan.
Så de får ut liksom 175-180 mål. Men liksom,
ja. Det är sjukhet. Ja, men jag tycker att de alltså, borde verkligen få ut mer av honom i sitt anfallsspel.
Men är inte problemet att de också har fått ut lite för mycket annat av honom också, eller så?
Exakt så. Han vann tekniska felligan också i lika överlägsen stil. Jag vet inte hur överlägsen han var i skytteligan, men han var i alla fall överlägsen i tekniska felligan.
Ja, har du några slutord, Charlie?
Nej, Josef kan jag få slutorden.
Han drog ju precis sitt. Fina. Testamentet där över.
Ja, ska båda slutorden. Ja. Nej, jag sitter bara och tänker på hur det var när man mötte valfritt lag som hade Zoran Roganovic, ofta H43. Då var det ju så där. Ja, Zoran kommer göra sina 15 mål. Mm. Se till att han inte gör 15 assist bara, så ska det nog gå vägen. Och det är lite samma liksom, så lite samma vibbar som det har varit med Stenman den här säsongen.
Vet ni vad jag sitter och tänker på?
Nej.
Om man inte ska försöka leta sig upp till Vikingahallen snart. Gud vad det är kul att gå på handboll i Märsta.
Ja, men det på riktigt, det är ju... Nu trivs ju Krippa i Vikingahallen. Mm. Där har han ställt till med oreda förr, va? Men det är ju en krydda liksom att Önnered ska åka dit. Men om du tar dem i Vikingahallen då, så möter jag upp i Önneredshallen och så ska vi se om vi inte kan knyta ihop det här kvalet.
Bra det. Tack för idag, hörni. Tack till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons. Vi hörs igen om en vecka.
Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Ni le bien.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.